Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
For ikke så lenge siden så stod jeg og så på en gruppe barn som var i ferd med å begynne å hoppe strikk. De hadde gjort seg klar og valgt ut de to som skulle holde strikken. Men det tok lang tid før de kom i gang. Dagen var deilig, fuglene sang, et nydelig vær, men de kom ikke i gang. Av den enkle årsak at de ble ikke enige om hvem som skulle hoppe først. Nå vel, dette spørsmålet om å være først gjelder jo ikke bare for barna, men langt mer nesten for oss som voksne. Og jeg tror at det har gjort mye skade i Guds forsamling. Dette spørsmålet om hvem som skulle være først, hvem som skulle ha ære, hvem som skulle sope med seg av menneskers gunst. Nå vel, det noe av dette spørsmålet som vi begynte med sist i Matteus evangeliets 20. kapittel, der du husker at Zebedeus sønnes mor kom til Jesus og ba for sønnene sine, at den ene av dem måtte sitte på Jesu høyre side og en på den venstre når Jesus kom i sitt rike. Og Jesus avviser dette. Og det betyr ikke at det ikke er to slike plasser, men Jesus er ikke den som skal avgjøre det på et vilkårlig og tilfeldig grunnlag, men Faderen selv. Nå avsluttet jeg da også med å si at himmelen, den er for hver den som ber. Og for å få en plass i himmelen gjør vi intet, absolutt intet til frelse kan vi gjøre. Du blir frelst ved tro på Kristus, ved hans nåde og hans nåde alene. Men vår posisjon, lønn i himmelen, er bestemt ut fra hva du gjør her på jorden. Og det er meget viktig. Og jeg må påpeke det for oss som kristne, at vi er ofte tilfeldige i vår tanke omkring dette. Vil du ha en plass i himmelen, kjemper du for det. Personlig har jeg ingen tanke om en plass på Kristi høyre eller venstre side. Det har jeg nok ikke kvalifisert meg for, men jeg arbeider for en plass. Mitt mål er å være der, og det må ingen av oss som troens folk glemme. I Filipperbrevet kapittel 3, versene 13 og 14, sa Paulus, «Jeg strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Og jeg undrer på om ikke haken med oss kristne i dag er at det er så få som i det hele tatt forsøker å vinne noe. Vi må absolutt være klar over at frelsen er en fri gave, men vi trenger å komme oss ned på banen for å løpe for å vinne en pris. Og som troende hører vi ikke til på tilskuerbenken, men vi er på tribunene, men vi tilhører nede på banen. Da de 10 andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Vet du hvorfor de ble sint? Ja, skriften sier ikke det, men jeg er nesten frekk nok til å tro at det var fordi de ønsket de samme plassene ved hans høyre og hans venstre side selv. Men de hadde ikke tørt å si det. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster er herre over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere skal være de andres trell.» Dette er en ny vinkling av tjeneste og storhet, og det burde stå tindrende klart for hver som er engasjert i kristentjeneste. Min venn, om det er ditt ønske å synge for Herren, så vær snill og ikke trampe på noen av de andre solistene. Vil du være snill og ikke gjøre det? Om du forsøker å være en forkynner av evangeliet, så forsøk ikke å dytte til side alle de andre forkynnerne. Ikke gjør dem små i andre menneskers øyne heller. Og når du omtaler dem, så omtal dem med respekt. Om du försöker att ha en plats i ett menighetsråd eller äldsteråd, så gör det inte på bekostning av någon annan. Herren gör det tindrande klart att måten att vara stor på och måten att tjäna ham på är att ta sista plats. Men nu när Jesus och hans discipler har kommit ända närmare Jerusalem, så säger han till dem för femte gång att han nu närmar sig döden. Slik är heller icke människosönnen kommet för att la sig tjäna, men för själv att tjäna och ge sitt liv som lösepenge för många. Detta är ett väldigt vers, och jag synes att alla kristna borde kunna det utenat. Detta verset borde vara så känt för oss, så om du dukker upp i en anledning till att vittna, så ville du vara i stand till att fortälla nøyaktig varför Jesus Kristus kom till denna världen och vad hans mission var, för det är fremdeles mye förvirring ut och går på det punktet också. Varför kom han då? Han kom icke för att la sig tjäna, men för själv att tjäna och ge sitt liv som lösepenge för många. Det är ett gott vittnesbörd ord. De drog ut av Jeriko och mye folk följde ham. Jesus och hans discipler går från Jeriko till Jerusalem, som är den motsatte riktning av den man som gick från Jerusalem till Jeriko och fall bland rövare. Herren går från Jeriko till Jerusalem för att dö med rövare. Det är på den andra sidan av gränsen, och på den andra sidan kan du och jag aldrig gå. Vi kan bara komma till ham i tro, för han döde i vårt sted. Låt mig komma med en sidemärkning här. Någon människa synes att tro att fördi han inte försvarte sig själv vid sin rättegång, så träcker de den slutning att han aldrig försvarte sig själv och att kristna skulle följa den samma politik. Men till andra tider så försvarte han sig själv. Då han gick till Jerusalem så försvarte han inte sig själv, netto fördi han tog min plats. Och jag är den skyldige. Och därför var det inte att se. Och tro mig, det var icke något försvar. Och det är orsaken till att han icke öppnat sin mun vid den tiden. Han bar min synd och han bar vår synd vid den anledning och i denna situationen. Och då var det inte att se. Vid vägen satt två blinde, och då de fick höra att Jesus gick förbi, ropte de: Herre, du Davids son, miskunn dig över oss. Jag måste säga att jag älskar de två karlarna där. Icke någonting kunde få dem till att hålla sig i ro eller tie still. Folk skjente på dem och bad dem tie, säger skriften. Men de ropte ändå högre: Herre, du Davids son, miskunn dig över oss. Lägg märke till att de tilltalte ham nøyaktig: Herre, du Davids son. De erkjente hans kongeverdighet. Det var den kananeiske kvinne som först kallte ham Davids son, men Herren minnet henne om att hon icke hade något krav på ham som sådan. Men disse män var jøder, och de hade ett krav på ham, och det gjorde de sannelig gjeldende. Då stansade Jesus, bad dem komma och spurte dem: Vad vill dere jag ska göra för dere? De svarte: Herre, la oss få syne. Det som var disse männens problem syntes att ligga helt upp i dagen. Varför spurte Herren dem då om vad han kunde göra för dem? Min vän, när du kommer till Herren Jesus, så må du fortälla ham om ditt behov. Om du kommer för att finna frälse, så må du si det till ham att du är en synder och tränger hans frälse. Om du icke vill det, så vill du icke bli frälst. Det är korsets anstöt, det ser du. Alla ville ha kommit till korset om de kunde ta med sig självrättfärdighetens parfyme och sina goda gärningar. Men vi har icke någon godhet i det hela tatt att komma med och presentera Gud med. Du kan lika lite försöta den mänskliga karaktär med träning och psykologi och utdanning som du kan förändra duften av ett lass med hästemök med en flaska Chanel nummer 5. Vi kommer till ham som syndere och tar emot ham som vår frälser. Och siden i kristenlivet gäller det samma. Du må presentera ditt behov för att han ska kunna möta det. Och de blinde männen kom till Jesus med sitt behov. Herre, la oss få syne. Jesus syntes inderlig synd på dem, och han rörte vid ögonen deras. Strax kunde de se, och de gav sig i följe med ham. Herren helbredet dem, och de följde ham. Nu må du huske hvor han går. Hvor går han? Han är på väg till korset. Och i det som gjenstår, eller det mesta av det som gjenstår av Matteus evangeliet, vill fokusera akkurat på det som är evangeliets stora sak och som är det centrala i det nya testamentet. Han kom frivillig för att ge sig själv för oss. Det är ändå 8 kapitler igen av Matteus evangeliet, så vi skynder oss vidare till kapitel 21, alltså kapitel 21. Och temat är Jesu officiella intåg i Jerusalem. Han rensar templet. Han dömer fikentreet. Och när han utfordras av yppersteprästen och de äldste, fördömer han dem genom lignelserna om de två sönerna och förpaktarna och arvingen. Bevegelsen i Matteus evangeliet ökes och kommer i fokus i detta kapitel. Jesus kommer till Jerusalem i en ny roll. Hittill har han kommit till byn utan särlig uppstyr. Nu kommer han som kongen till kongens by. Ikke noe kunde vara mer progressivt eller utfordrande. Han renser templet för annan gång. Och detta är en förseelse av första rang om man inte är den som han säger att han är. Han fördömer fikenträet som är en symbolsk handling. Han imötegår utfordringen från de religiösa ledarna och anklagar dem genom en lignelse och lagrar ett komplott för att få ham av vägen. Du vill nog lägga märke till den bestämte och direkte tonen i Jesu framfärd. Nu driver han genom sina synspunkter och målsättningar. Han vill tvinga dem till att handla når och slik som han väljer. Han har situationen under full kontroll. Och han är aldrig mer kongelig än när han närmar sig korset. De närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget. Där sände Jesus två discipler av sted och sa till dem: "Gå in i landsbyen som ligger föran dere. Där skall dere strax finna ett esel som står bundet och med en fole hos sig. Lös dem och för dem till mig. Och kommer någon med spörsmål, så säg att Herren har bruk för dem. Då skall han strax sända dem med dere." Någon vill se på denna situationen som ett ledd i Jesu profetiska makt. Han visste om äsle och om folen som stod klar i landsbyen. Ett bestämt lösenord ville få ägaren till att låna ut dyren sina. Men detta kan också vara en normal, naturlig situation. Det kan tänkas att Herren, sist han var i Jerusalem, gjorde avtal med vänner om att bruka deras dyr nästa gång han kom till byen. Han kan ha avslört för dem vad han aktet att göra, och de sa sig eniga att ha tingene klara till påskefesten. Han gjorde avtal om att sända ett par av sina discipler och för att få utlånt dyren och en avtal om hur de skulle identifiera sig. Den ene lösningen kan vara lika vidunderlig som den andra. Där den första fortäller nu om Jesu profetiska tjänste, ser den andra lösningen nu om Jesu målrättade hållning som konge, och det är också väsentligt.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på ett manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer till programmet, kan du sende en e-post till vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.